Jag heter Wilhelm och det här är det 62 avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med mig i studion har jag hunden Idun som har noterat att det är någonting som låter ifrån köket och därför gärna påtalar det. Det som låter är en gryta korv stroganoff, traditionell nordnordostmat. Och den står på spisen alldeles mitt i veckan därför att nu kommer flickvännen på besök. Och jag har semester och efter det så blir det som svårt att hinna få ut ett avsnitt. Så vi tänker att jag skyndar mig och gör avsnittet nu medans tid är. Och på tal om flickvännen så finns nu Fridas fantastiskt skrämmande rollspel Technical Support Simulator 2016 på DriveThruRPG. Det är en simulator av livet i kundtjänsten och det är smärtsamt att spela och hejdlöst roligt att titta på när andra spelar. Nytt är också att QF har kommit på engelska. Kanske hade hunnit ut i förra avsnittet, men jag kunde inte höra att vi sa någonting om det, men det finns i alla fall på engelska för de som föredrar att ha sina spel på engelska, eller om ni ville tipsa någon som inte talar svenska om QF så går det nu att få tag på. Jag tänkte att avsnittet skulle få handla om hur man gör rollspel, eller mer specifikt hur jag gör rollspel. Och planen är att jag börjar rabbla blandade tips och förslag. Och när Frida dyker upp så är avsnittet slut. Enkelt, eller hur? Att göra rollspel börjar oftast med en idé. Och idéer är oändliga. Sätt dig ner och jag tror att på 15 minuter kan du få ur dig 15 olika fantastiska grundidéer till vad ett rollspel skulle kunna handla om. Det är inte det svåra. Det är inte det jobbiga. Det jobbiga är att sätta sig och göra klart någonting. Och kanske kan du här få lite tips och råd. Eller till och med inspiration för hur du ska göra klart din idé till ett färdigt rollspel. Det går att börja smått. Ett rollspel måste inte vara 450 sidor, komma i box med tärningar, spelledarskärm och tjocka böcker. Ett rollspel kan vara bara några ord. Dave Sherudan gör varje år en tävling i rollspelsmakande där nivån är att man ska skriva sitt rollspel på 200 ord. Det är en spännande utmaning och det ger en chansen att fundera på vad det egentligen handlar om. En lite större utmaning går precis i dagarna på rollspel.nu. Björn Värmedal kör sin 1000-ordsutmaning. 1000 ord, det är ungefär ett A4 med text. Även där kan du få klart ett helt spelbart spel på bara 1000 ord. Och jag lovar, det är lättare att få klart det där 1000-ordsspelet än ett spel som fyller en hel box. Björns utmaning är lite grann som den som Troberg ledde tidigare på rollspel.nu. Den så kallade dogma-utmaningen. Då man skulle skriva ett rollspel på 2 A4 plus rollformulär. Så det är ungefär dubbelt så stort. Och av de spelen så kom det faktiskt en hel del ganska intressanta spel. Frågan är hur man får tag på dem nu. De låg på en tidigare instans av rollspel.nu och sen så har det ju varit flera ominstallationer av servern och byta av plattformar. Ett annat sätt att begränsa sig är att begränsa sig i tid. Game Chef går varje år och sträcker sig över en vecka, men de tar 2 helger så det blir 9 dagar. Och man kan inte tjuvstarta för man får inte veta vad årets tema är förrän utmaningen drar igång. Och sen har man 9 dagar på sig att göra klart sitt spel. Det sätter också en faktisk begränsning på hur stort och omfattande det kan bli. Och det finns spel som är hyfsat populära som började sina dagar just som Game Chef-spel. Själv deltog jag under Shakespeare-året med The Daughters of Verona. Och sen så finns ju naturligtvis möjligheten att faktiskt bestämma sig för att nu ska här tusan göras ett riktigt inom citattecken, rollspel som är stort och omfattande och har många sidor. Och ja, det är väl det jag ska försöka prata mer om nu. Ett rollspel behöver en värld, om man inte specifikt gör någon sorts generiskt regelsystem som ska gå att använda till allt annat. Men låt oss anta att vi är ute efter att göra ett vanligt rollspel. En värld. Och där är det förmodligen som själva idén började. Mitt rollspel handlar om, och vad det nu skulle kunna vara. Och där sätter väl egentligen bara ork och lust gränsen hur mycket man ska skriva. Hur mycket som behövs för att förmedla visionen till de som ska spela efter den. Så vi skippar det, hoppar raskt vidare till hur ska det spelas. Det finns en generellt grundantagande att rollspel spelas med en spelledare och 3-5 spelare som spelar varsin rollperson. Spelledaren kommer till bordet med ett äventyr och sen så utsätts spelarna och deras rollpersoner för äventyret, och efter en eller flera kvällar så är det klart. Många väldigt populära rollspel är byggda på den modellen, och det är väl inget fel på den, men det är inte den enda modellen. Så fundera på hur ditt spel ska spelas. Hur ska din värld upplevas på bästa sätt? Det kanske är så att det inte ska vara någon spelledare, att ni ska spela tillsammans, att ni ska samberätta, att det finns flera spelledare, att det ska vara färre eller fler spelare. Eller ja, var inte rädd för att utmana det som tas för givet. Det finns spännande upptäckter att göra när man vågar bryta sig ur mallen. Och när du har en spelvärld och du har bestämt dig hur spelets form ska se ut, hur ska det spelas, så börjar det bli kanske dags att fundera på regler. Och regler är lättare att ha starka åsikter runt. Inte helt ovanligt att folk säger: jag tycker om det här spelet, men jag struntar i reglerna, jag tar mina favoritregler istället. Ganska sällan jag hör folk säga: jag tycker om det här spelet, det har så bra regler, vi använder alltid en annan spelvärld. Så på sätt och vis är väl reglerna mindre viktiga, men det är oftast där som folk lägger sitt krut och sina funderingar, och där de största debatterna uppstår efterhand. Men om du har ditt spel med din spelvärld och du funderar på vilka regler du ska ha, så finns det ett antal alternativ. Du skulle kunna återanvända någon annans regler. Det spar massor med tid. Du behöver inte tänka så mycket. Du behöver inte fundera på spelbalans. Du behöver kanske inte sitta och skriva färdighetslistor. Det kanske finns färdiga monster du kan återanvända. Det är ett fantastiskt smidigt att snabbt nå resultat. Nu för tiden så finns det flera olika regelsystem som är öppna och fria, och där spelmakarna uppmuntrar andra att bygga nya spel på samma motor. Tycker du att det här låter spännande, så tycker jag du ska googla på Open Gaming License. För under den rubriken så finns det massor med öppna och tillgängliga regelmotorer. Och så finns det massor med regler som inte är under Open Gaming License men fortfarande är tillgängliga. Till exempel Ben Miltons Nave, som jag byggde KUF på. Ett annat sätt är att ta någon annans regler utan att de är Open Gaming License eller öppet publicerade. Det är lite lurigt det där upphovsrätten, att det går att skydda texten som beskriver regler men inte själva reglerna. Så har du sett ett annat spel som du tycker gör någonting bra, så kan du raskt stjäla det om du skriver det med egna ord. Och det var ju mer eller mindre så vi gjorde CyberM77. Kom ihåg bara att inte klippa och klistra rakt ur någon annans spel, för så får man inte göra. Ett tredje alternativ som naturligtvis är otroligt lockande men också är jättejobbigt är att skriva helt egna regler från grunden upp alldeles själv. Gör det om du tycker att det låter roligt. Det är tänkbart att du finner att det är mer besvär än det är värt. Men å andra sidan har du förmodligen ett färdigt spel som du har skrivit alldeles själv, och det kan ju vara roligt på sitt vis. finns de som menar att om man nu gör sina egna regler så måste man speltesta dem. Det struntar jag i. Det har vi pratat om på podden tidigare, men jag kanske inte riktigt har gått in på djupet om varför jag inte speltestar. För det första så är jag lat. För det andra så har jag kanske vid det här laget sådan erfarenhet att jag kan förutspå hur reglerna kommer att fungera när jag har skrivit dem. Men framförallt så tycker jag inte att speltest automatiskt gör ett spel bättre. För jag tror inte på bra och dåliga rollspel. Möjligen att det finns spel som bättre eller sämre stöder det man vill uppleva just för stunden. Och att jag håller på och finputsar reglerna, det gör ju bara att de kommer att beskriva någonting annat. Kanske närmare det jag hade tänkt mig, men fortfarande är det bara olika nyanser av bra eller dåligt. Eller ja, spelen är som de är. Men tycker du att speltest är viktigt, då tycker jag absolut du ska göra det. Men jag tror också att det går att göra helt spelbara spel utan att lägga massa tid och ork på speltest. Då skulle man ju kunna ägna åt att göra fler spel eller att spela spel. Skaffa bilder, massor med andra skoj. Men knusslast ut i stugorna. Om man inte speltestar kan det ju bli helt obalanserat. Och då är min fråga, vad är spelbalans? Om regelsystemet gör att katanas är det absolut bästa vapnet. Och det är ett mycket, mycket bättre vapen än alla andra vapen i hela spelet. Är inte det okej? Okay? Tydligen, under de fysiklagar som gäller för den här spelvärlden så är katanas fantastiskt bra. Låt det inspirera äventyren. Låt inspirera spelledaren. Låt skurkarna ha katanas då. Låt arméer träna sina soldater med katanas för att det är det bästa vapnet. Och nu kan det vara värt att titta tillbaka på den idé man hade om sitt spel. Handlade det om katterna och soldater? Eller handlade det om någonting annat? Ja, ditt spel. Tänk själv. Ett annat tips när du börjar få ihop någonting med ditt spel. Det är att visa spelet för andra och prata om det. Dels lyckas du säkert fiska fram någon som blir intresserad av ditt spel. Och ifall folk är intresserade så är det lättare att göra klart saker, tro mig. Men det kan också ge dig värdefulla insikter. Kanske finns det spännande saker som du själv inte tänkt på men som du, när du får höra om det, inser att du vill ha med i ditt spel. Eller att reglerna får konsekvenser som du inte riktigt förutsett. Men när de blir påtalade så vill du faktiskt ändra och göra på det viset istället. Om du undrar var du ska visa och vem du ska visa för, så har du inte en spelgrupp som du vill visa det för, så finns det en grupp på Facebook som heter Rollspelsskolan. Handlar ingenting om skolor, utan det är en grupp för folk som håller på att göra spel och vill bolla idéer med andra spelmakare. Den funkar bra. Är du användare på rollspel.nu? Så finns det massor med erfarna spelmakare där som kan hjälpa till att titta på ditt spel ifall det är någonting du undrar eller du vill ha hjälp med någon klurig fråga om dina regler. Kanske blir du orolig nu att om du visar ditt spel så kommer folk att knycka dina bra idéer. Jag tror inte att du behöver vara orolig. Idéer finns det miljontals och åter miljontals av. Det är att göra klart dem till ett spel som är jobbiga. Och folk tycks i allmänhet vara mer intresserade av att göra sitt eget spel än att göra andra spel. Och bli inte nedslagen om någon säger, jaha, du gör så, det har jag sett förut i det här spelet. Garanterat kommer någon att ha gjort det du gör på något eller annat sätt förr. Hobbyn har funnits i, beroende lite grann på hur vi räknar, 40-50 år vid det här laget. Och ja, förmodligen så har någon gjort precis den saken förut på något vis. Men ditt spel är fortfarande ditt spel. Att du kom fram till samma slutsats, det är ju bara bra. Då verkar du vara någonting på spåret. Så visa ditt spel, prata om det och värdera det du hör om det. Bara för att någon tycker att din spelidé är konstig så betyder det inte att den är konstig. Tråkigt nog betyder det inte heller att någon tycker att ditt spel är fantastiskt, att det är så fantastiskt som en liten högljudd skara kan säga. Men ja, Det kan ju vara trevligt att veta vad som kommer att bli av spelet senare. Redan innan man har fått klart det, ifall man tvekar och undrar om man faktiskt ska färdigställa eller om man ska låta det vara och göra någonting annat med sin tid istället. Kanske göra ett annat spel. De flesta som vill göra ett spel vill också ha bilder i sitt spel. Och det tycks vara en stor stötesten för många spelskapare, just det här med bilderna. Om du bara vill göra ditt spel i ett enda exemplar som du bara har själv att spela med hemma med din spelgrupp, då kan du gå ut på internet och kopiera vilka tusen bilder du vill och använda dem. Men om du ska sprida spelet vidare så börjar upphovsrätten dyka upp igen och ställa till bekymmer. Det enklaste sättet är naturligtvis att göra bilderna helt själv. Då är det du som har upphovsrätten och du kan få bilderna precis som du vill ha dem. Förutsatt att du kan rita eller teckna eller datormodellera eller hur du nu väljer att jobba. Absolut bästa alternativet. Jag kan inte rita, så det funkar inte för mig. Tråkigt nog. Det finns massor med konst som där upphovsrätten har gått ut. Public domain. Och gör du ett spel om riddare eller nakna fruntimmer som sitter i gölar eller landskap, så har du tur. Därför att sådana tavlor finns det hur mycket som helst av att ösa ur. Handlar ditt spel om rymdskepp och demoner, så har du det svårare, för det finns mindre konst att hämta ur de öppna databankerna. Men för all del, det går ju alltid att söka och kanske hittar du någonting som funkar tillräckligt bra. Med ganska enkla medel så går det att göra fotomanipulationer. Det tar inte jättelång tid att lära sig att göra de enkla sakerna. Men det förutsätter ju att man både hittar en bild som man får jobba vidare på och att den föreställer någonting som ens liknar det som man är ute efter. Ytterligare ett alternativ för bilder är att köpa färdiga bilder ur en bildbank. Och sådana finns det mängder av på internet. Bilderna är ju uppenbart gjorda på något vis där andra har bestämt vad de tror att du är ute efter. Men om du har tur och det du är ute efter faktiskt överensstämmer med det som de trodde att du var ute efter, så kan du göra fynd där. Det är garanterat billigare att skaffa en bild ur bildbank än att göra en speciell och få en konstnär att göra den åt dig. Och att få någon att göra bilder åt dig, det skulle kunna vara ett helt avsnitt bara i sig, men låt oss ta några snabba punkter här ändå. Du behöver hitta någon som kan göra bilder åt dig. Ett ställe att leta på är DeviantArt. Det finns massor med människor som ritar och en del av dem har dessutom på sin profil angett ifall de är intresserade av att göra bilder till andras projekt och vad de i så fall kostar. Och hur du än väljer att göra för att hitta den som ska illustrera ditt spel, så är mitt tips att inte sälja in projektet med att de ska jobba gratis för att det är bra exponering för deras konst. Det är ett så vanligt erbjudande att det har blivit något av en tråp i konstnärskretsar som de skrattar åt. Så börja med att vara på god fot genom att inte erbjuda det. Däremot så kan du säkert hitta någon som kan tänka sig att illustrera ditt spel utan att få betalt. Men var då tydlig med att det är på den basen som du söker en konstnär redan när du letar. Det kan ju vara så att de har bilder i sina privata bildbanker med saker som typ passar och som du skulle kunna få låna till ditt projekt. Om du nu hamnar därhän att någon ska göra bilder åt dig, möjligen mot betalning, var tydligare när ni kommer överens om vad det ska kosta, när det ska bli klart och vilka rättigheter du har till bilderna, vad du får göra med dem när du väl har fått dem och under hur lång tid. Det är bättre att göra ett kontrakt och inte behöva. Och om du tror att du inte behöver ett kontrakt, så behöver du det. Och ifall du tror att du behöver ett kontrakt, så ska ni nog inte samarbeta överhuvudtaget. Den som ska göra bilder åt dig kommer förmodligen att vilja ha de här sakerna för att det ska gå snabbare och enklare. någon sorts bildmanus, förklaring av vad du vill ha. Att skicka regelboken till någon och säga här är mitt spel, gör lite bilder, kan funka. Det blir dock fruktansvärt jobbigt både för konstnären och det kommer förmodligen ta längre tid. Jag testade den metoden när jag var grön på området. Höstdimma illustrerades på det viset. Jag rekommenderar inte. Var tydlig. Har du en vision av att du ska ha en riddare med två svärd, men säg det då. Skriv. Kanske är det så att du har sett en bild på internet som passade ganska bra egentligen. Där det är rätt position och rätt färger. Kanske att svärden ska vara lite annorlunda och sådär. Men visa den bilden och säg jag tycker om det här. Och ifall du snubblade över någonting som är liknande men du inte tyckte om, dela det också och säg varför du inte tyckte om det. Gör det lätt för den som ska illustrera att förstå vad du är ute efter. Ibland går det att korrigera i efterhand, men varje korrigering är ju att ni från början gjorde fel, så att gör det enkelt att göra rätt. Be gärna att få se skisser i ett tidigt stadium så att ni kan se att ni är på samma spår innan allting är detaljillustrerat och färglagt och det är jobbigare att ändra. Och på tal om att ändra, konstnärer som jobbar digitalt har det lättare att ändra än de som jobbar med fysiska medel som pennor och bläck och penslar och sånt. Ofta går det att ta sig framåt, men det går sällan att backa tillbaka till ett tidigare tillstånd som man var väldigt nöjd med. En annan sak som den som illustrerar måste få veta är hur stor bilden ska vara. Vilket format ska den ha? Och för att veta det så måste du faktiskt bestämma dig hur stort ditt spel ska vara. Vilket format ska det ha? Många av småspelen på internet är 6x9 tum. Trevligt format. Lätt att handskas med. Men det är bara ett exempel. Lista ut hur stor din bok ska vara och använd det som underlag och säg till konstnären, jag håller på att göra en bok som är så här stor. För då kan ration på bilden, förhållandet mellan höjd och bredd, bli rätt redan från början och du slipper hålla på att manipulera. När jag gjorde nya utgåvan av While the World Ends så hade jag först tänkt mig att jag skulle ha ett format och sen ändrade jag mig. Och det blev en väldig massa problem. Så tänk igenom noga först vilket format ditt spel ska ha innan du faktiskt beställer bilderna. För att bilderna ska se hyfsat vettiga ut i tryck så behöver du 300 pixlar per tum som bilden är stor eller mer. Har du färre pixlar så kommer det förmodligen att se grynigt och konstigt ut. Och har du bilder som täcker hela sidan så att de går ända ut i själva kanten på pappret så måste du beställa bilder som är större än sidan som du ska ha dem på. För att när de har tryckt din bok så skärs den till med knivar för att få rätt format. Och det där är inte helt exakt hur skärningen hamnar. Så ifall du har din bild så att den är precis lika stor som sidan och någon skär till den sen, så riskerar du att få vita, tunna kanter runt bilderna och det är inte så snyggt. Ska du göra bilderna på Lulu så behöver du 1/4 tum extra på höjd och bredd. Ska du göra det på Publit så behöver du 10 mm extra både på höjd och bredd. Ja, det är lite fram och tillbaka så där, men glöm inte bort det. Att om du faktiskt tänker ha bilder som täcker precis hela sidan så måste de vara större än sidan för att det ska bli snyggt. När du har dina bilder och du har din text så börjar det dags att fundera på layouten kanske. Eller du kanske till och med har börjat på layouten och sen beställt bilderna. Jag brukar göra tvärtom. Det är roligt att beställa bilder, det är tråkigt att göra layout, tycker jag. Både om du vill sälja pdf-er till exempel på DriveThruRPG eller om du vill skicka underlag till någon som ska trycka så behöver du ha något sätt att producera pdf-filer. Google Doc kan göra pdf-filer och det är alldeles gratis. Och Google Doc har dessutom den fantastiska egenskapen att om du får för dig att någon ska korrekturläsa ditt spel så kan de titta direkt i din förlaga. Och ni kan göra ändringar gemensamt och diskutera. Jag brukar skriva mina spel i Google Doc, men jag gör inte layouten i Google Doc. Jag gör layouten i ett gammalt fint verktyg som heter LaTeX. Det stavas LaTeX. Det finns en liknande sak som Google Doc för LaTeX. Den heter overleaf.com. Där man kan skriva sina dokument och få ut pdf-erna om man inte vill sätta upp ett helt LaTeX-system själv på datorn. Och det är inte så jättesvårt att göra. Det går både på Windows och Mac och Linux. LaTeX är fantastiskt trevligt, tycker jag. Jag är programmerare. Är du programmerare tycker kanske du också att LaTeX är ganska trevligt. Det finns massa grafiska program också som Scribus och InDesign som jag inte vet så mycket om. Men på något vis så måste du få fram en pdf. Och när du gör den här pdf-en så tycker jag att du i alla fall ska snegla i Lukas Falks bok Rekommendationer för rollspelsregler. Den handlar egentligen inte så mycket om just regler utan hur man får reglerna att bli lättlästa och prydliga i tryckt form. Den är gratis att ladda hem på nätet. Den finns på blackfiskforlag.com. Men jag stoppar en länk i show notes. Och när ditt spel är färdigskrivet och layoutat, då kan du ju som börja sprida det. Jag har mina spel som är digitala, pdf-erna på DriveThruRPG. De är, så vitt jag vet, den största marknaden i världen för digitala rollspel. Det vill säga folk som letar efter spel kommer att leta efter dem där. Dessutom har de en ganska okej webbshop. Och de sköter ju naturligtvis om kundsupport och reklamationer och allt sånt där som är skönt att slippa att göra själv. De kan göra tryckta böcker. Jag har gjort en tryckt bok tillsammans med dem och jag tyckte att de var ganska tjorviga att ha att göra med. Så att därför har jag en tryckt bok på DriveThruRPG. Istället trycker jag mina böcker via Lulu som är ett amerikanskt företag som jag tycker har fantastisk support. De gör otroligt prisvärda böcker måste jag säga. Det kanske inte är fantastisk kvalitet. Men det är inte heller fantastiskt högt pris. De sköter också naturligtvis reklamationer och kundtjänst och allt sånt där. Så det slipper du också bekymra dig för. Trevliga att ha att göra med. Och där har jag ju, som ni säkert vet vid det här laget, stort sett alla mina spel. Vet du med dig att du faktiskt kommer att göra det, lyckas sälja hundratals eller tusentals kopior av ditt spel, så kan det vara värt att göra offsettryck på riktigt tryckeri. Det har jag aldrig räknat med. Och jag har ingen kunskap om hur man gör sånt. Så jag lämnar den biten till någon annan podd där ute att förklara. Ett sätt att sälja väldigt, väldigt många spel är att stoppa dem på Kickstarter. Det har jag heller inte gjort. För det mesta så skriver jag bara i Facebookgruppen att nu har jag ett nytt spel. Det funkar för mig. Har du större ambitioner så tycker jag du ska sätta dig in i hur Kickstarter funkar. När ditt spel så småningom börjar hamna i händerna hos folk så kommer folk att tycka saker. En del av de som tycker saker är recensenter. Och de kommer att skriva eller göra YouTube-filmer där de förklarar vad de tycker om ditt spel. Mitt tips är bråka inte med recensenten. För då kommer ingen att komma ihåg dig för ditt spel utan för att du var den som bråkade med recensenten. Samtidigt så skrämmer du bort ytterligare recensenter från att våga ta i dina spel. Och krasst sett jobbar man på väldigt, väldigt, väldigt liten skala så är recensenter förmodligen den mesta reklamen man kan få. Det vill säga att någon som redan har en publik som är intresserad av spel förklarar vad som är bra och dåligt med precis ditt spel. Bli inte nedslagen ifall en recensent inte tycker om ditt spel. För en recensent kommer med sin personliga smak. Och en välskriven recension kan sälja ditt spel nog så bra som att någon i förbegående bara tycker att det är bra. Jag har själv köpt spel som har blivit sågade av recensenten men när jag har läst texten förstått att det här spelet det är precis gjort för mig. När spelen så småningom har nått ut till marknaden så kan det hända, eller förmodligen så är det så att det kommer att hända att du kommer att bli drabbad av piratkopiering. Jag har noterat att på en sida på nätet där man kan ladda hem andras spel utan att betala för dem, så kan man också ladda hem mina spel. Och det är inte jag som har laddat upp spelen där. Det är kanske tråkigt. En del blir rent av smickrade av att folk känner till deras spel så mycket att de piratkopierar dem. Hur som helst så tror jag inte att det finns någonting man egentligen kan göra åt saken. Och krasst sett, om man nu tvunget måste piratkopiera spel så kanske det är mina spel man ska piratkopiera. Dels är de fantastiskt bra, men också så betalar mina spel för mig varken tak eller mat. Det är en ren hobbyverksamhet. Har du hittat något av mina spel och sitter nu och skruvar på det dåligt samvete, posta en recension eller tipsa om spelet någon gång när någon frågar efter det och så är vi kvitt. Men det föranleder ju ändå en tanke om vad ska spelet kosta? Ska det vara gratis? Och det finns det ju folk som tycker att informationen ska vara fri, alltså gratis. Andra ändan av spektrat så har jag sett en del spännande diskussioner på The Gauntlet där man ska sätta priset på sina spel så att man kan försörja sig på spelmakandet. I mitt fall skulle det betyda att spelen skulle kosta någonstans mellan 2 och 5 000 kronor styck, förutsatt att jag lyckats behålla försäljningstakten. Jag tror inte att det är riktigt rimligt. Men det är ju du som spelmakare som vet vad ditt spel är värt. Eller vad du tycker att det är värt. I slutändan så visar väl kapitalismen att det är marknaden som bestämmer vad ditt spel faktiskt är värt. Jag är inte så stressad över saken. Jag driver mitt företag inom citattecken med fyra principer i grunden. Jag har för det första, jag släpper mina spel för att jag tycker det är roligt när folk läser dem. Den andra är att det ska inte kosta mig några pengar att göra spelen. De pengar som jag lägger ner på det ska också ha kommit från spelen. Och det är det jag använder för att köpa bilder och skicka ut recensionsexemplar och sånt där. För att bokföringen ska hållas enkel så går jag aldrig med vinst. För går jag aldrig med vinst så behöver jag inte betala skatt. Och det är ju fantastiskt praktiskt. Upp till en gräns om 30 000 kronor om året här i Sverige. Om man omsätter mer pengar än så så måste man börja göra redovisningar och grejer. Så det ser jag noga till att inte heller göra. Och det är en av anledningarna till att jag aldrig har stoppat någonting på Kickstarter. För där rusar saker raskt iväg och kan bli flera tiotusentals eller till och med hundratusentals kronor. Och det skulle göra en massa pappersjobb. Och det tycker jag inte är roligt. Jag tycker att det är roligt att göra spel. Är du någon som faktiskt tänker tjäna pengar på att göra rollspel, så är mitt tips att hitta någonting annat att tjäna pengar på. Det är ganska svårt att bli rik i vår bransch. Om du ändå insisterar så tror jag att de som har tagit gamla spel som inte har kommit i ny utgåva på ett tag och ger ut dem på nytt, kanske med lite nya regler eller med lite ny konst, det verkar gå ganska bra för dem. Men mitt tips är att du pratar med dem i så fall. Någon frågar sig säkert om det är dags att sätta pris på sina spel. Hur har du resonerat? Och jag försöker hålla mig någonstans mellan glass och pizza i prislapp. De billigaste kostar ungefär som en glass och de flashigaste kostar ungefär som en pizza. Och jag tycker att det är prisvärt. Men det är ju inte jag som bestämmer vad som är prisvärt i slutändan. Det är ju du, kära lyssnare. Det är du som avgör vad som är prisvärt. Är du så att du tycker att mina spel är lite dyra, så finns det faktiskt det finns två bundlar på DriveThruRPG, en på svenska och en på engelska, där man kan köpa flera av spelen samtidigt. Fantastiskt billigt. Och i takt med att jag hoppar till fler spel i bundlarna så kan man uppgradera sin bundel för en spotstyver för att få ta del av de nya spelen. Jag brukar skicka mail om det till folk på DriveThruRPG om att nu är paketet uppdaterat. Nu kan du ladda hem ett nytt paket. Det är otroligt sällan någon gör det. Jag undrar ifall folk tycker att det är roligt att betala för spel. Och det är ju naturligtvis glädjande. Då blir ju mitt nästa projekt ytterligare lite finare. Men nu har jag pratat länge och väl. Och alldeles strax kommer det att knacka på dörren där nere. Och hunden kommer att explodera i skällande och gläfsande. Så jag tror att det är dags att runda av för den här gången. Och så ses vi igen om en månad.